Ja, men hej och välkomna ska ni vara till Radio Vätterhockey. En podcast som ska avhandla den lokala ishockeyn i Jönköping helt enkelt. Och jag, Henrik Skoglund, har med mig Piotr Arvidsson på andra sidan över en Skype-linje här vid. Och till att börja med ska vi fråga, hur är läget med dig, Piotr?
Jo tack, det är bara bra. Solen skiner, ska vara spännande och kul att starta igång detta projekt. Jag är som vanligt som sagt har startat upp JKPG Hockey som avhandlar som sagt den lokala ishockeyn så gott det går.
Ja, det är fantastiskt vinterväder måste man faktiskt säga utomhus nu här i utkanten av Jönköping. Och jo, men tanken är att vi ska avhandla den lokala hockeyn med jämna och ojämna mellanrum i den här podcasten Radio Vätterhockey. Och till största del kommer det handla då om HVs bägge A-lag, HV herr och HV dam och HC Dalen. Men vi har ju även juniorlag i de respektive klubbarna som vi väl kommer avhandla också med jämna mellanrum skulle jag tro. Och sen ska vi inte glömma Black Wings heller, Division 4-laget som finns. Det kan säkerligen finnas utrymme för dem i något sammanhang här. Ja, det är väl egentligen det vi har tänkt med detta projekt som vi har startat igång. Så då frågar jag dig, Piotr, är du redo? Så vi kör.
Självklart är jag redo. Det ska bli gött. Vi kör igång direkt, tycker jag.
En sak som, jag vet inte om du har tänkt på det, men en sak som jag har tänkt väldigt mycket på, det är det som kom tidigare i veckan här. Hockey News la ut nyheten om att Fredrik Stillman hade fått sparken i KHL och att nästa säsong så var han sugen på att testa något annat än Ryssland och möjligtvis då kanske en återkomst till Sverige. Men den artikeln, där stod det rätt klart och tydligt att HV-ikonen Stillman inte skulle finnas i HVs bås nästa år. Vad tycker du om det först och främst?
Ja, första tanken jag ställer mig är egentligen vad var det som hände där när han Stillman lämnade HV71 2015, tror jag, om jag inte minns fel. Det var ju under tiden med kaostiden skulle man kunna säga, under Andreas Johansson. Stillman tog Andreas parti tillsammans med Olausson och valde att lämna. Ganska omgående sen så blev han ju klar för KL och det verkade som att det blev en splittring mellan HV och Stillman. Så som sagt, min första tanke är, vad var det egentligen som hände mellan parterna?
Jo, men det är lite så man tänker liksom att, vad ska man säga, Stillman, HV-ikon, ursäkta, HV-ikon nummer ett där, HV-moderklubben. Spelare där i stort sett hela sin spelarkarriär, vann ett SM-guld som spelare, ett som assisterande tränare och två som sportchef. Han var ju HVs första landslagsman också liksom, och det här med VM-guld och alltihopa. Och det känns ju som Stillman är HV71 på något vis. Så ja, det känns som att något riktigt, riktigt allvarligt måste ha hänt. Man blir inte riktigt klok på den där soppan egentligen, för att när man ger sig i kast med att försöka analysera den så, ja, mycket verkar ju som att det var Andreas Johanssons fel och att kanske då de som tog hans parti. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga med det, men det känns skumt. Det går inte ens förklara på något vis. Och jag tycker bara att det skulle inte kännas jäkligt skumt att se Fredrik Stillman i ett annat SHL-bås.
Självklart hade det känts väldigt konstigt, framförallt, jag menar, han är som sagt en HV-ikon och ser han i en annan klubb i SHL, eller SHL-klubb rättare sagt, det är klart att det känns konstigt, men samtidigt sen så, nej, men det som du säger, att han ska ju egentligen, ska han tillbaka till Sverige och till SHL, så är det ju liksom HV som ligger närmast om hjärtat där, men på något sätt så känns det som att han känns inte riktigt välkommen varken bland fansen eller föreningen.
Nej, jag får lite den känslan också. Jag vet inte vad det kan bero på. Det skulle säga att vi vet ju inte om allting där har med AI-kopplingen att göra då, så att säga. Men det ligger ju väldigt nära till hands och tro och spekulera det. Och det känns ändå som att allt det Fredrik Stillman har gjort för HV och allt det HV71 har gjort för Fredrik Stillman, så känns det som att, ja, handlar det bara om det att han har tagit en tränares parti från bägge håll nu då, så känner jag i alla fall att det måste man ju kunna lösa. Sen vill jag ju säga att jag känner väl inget så här jättebehov av att ha in Stillman i HV71 bås nu. Det känner jag faktiskt inte. Det funkar ju rätt bra som det är, men någonstans så, ja, det skulle ju kännas sjukt skumt om man exempelvis ställer sig i Djurgårdens bås eller whatever.
Absolut, och där har vi som sagt andra ikoner som Jörgen Jönsson exempelvis, som har varit runt i olika klubbar, och honom förknippar man ju allra närmast med Färjestad, och det är ju lite den känslan man får om Stillman helt enkelt, som du säger, skulle ställa sig i Djurgårdens bås. Det är en konstig känsla, en stor ikon med liksom tröjan i taket och så vidare.
Ja, precis. Så vi är lite småförkylda här, bägge två, ska vi tillägga till lyssnarna här. Men jag får ju också en känsla, jag tänker också Tommy Samuelsson, som numera står i Skellefteå. Jag förknippar alltid honom med Färjestad. Det spelar liksom ingen roll var han än är, så är han Färjestad för mig. Så visst, det går väl förmodligen att övervinna det där kanske. Men jag skulle tycka att det var väldigt skumt i alla fall. Sista frågan till dig då om det här ämnet, Stillman-ämnet. Tror du att det blir Sverige för de nästa säsong? För det har ju nämligen spekulerat i Schweiz bland annat också då. Vad tror du?
Jag tror inte att han kommer hamna i Sverige och SHL. Det känns som sagt att det blev ett avslut med svensk hockey för Stillman när han lämnade HV 2015. Och jag får känslan av att det helt enkelt är ett avslutat kapitel även för honom själv, trots att det sägs då som sagt att SHL skulle vara en liga. Men nej, jag tror att hamnar han någonstans, så blir det antingen som sagt i Schweiz eller kanske Tyskland, skulle jag tro jag nästan högst på, om jag ska vara helt ärlig.
Han har ju ett förflutet där i Tyskland som spelare. Han lirade ju två säsonger tror jag i Eisbären Berlin, eller Berlin Capitals, som spelare. Så att den som lever får se helt enkelt. Om du nämnde ju det där innan, Piotr, att du har startat igång sajten jkpghockey.com, och du skrev en väldigt, i mitt tycke i alla fall, en väldigt intressant krönika där igår då, från det att vi spelade in detta under söndagen, och du skrev den i lördags, och där du skrev att det finns motsättningar i Northbank supporters. Kan du utveckla det lite?
Ja, klacken känns tudelad, ska man säga. Vi har den äldre generationens medlemmar som även stod där under klapp och klang-tiden. Sen är det som sagt den yngre generationen som NBS-medlemmar, och det känns som att det är tudelat kring hur klacken ska styras, vad som ska sjungas, vem som ska sjunga vad och så vidare och så vidare. Samtidigt sen så pratar ju som sagt inte den äldre generationen med de yngre, utan det är som sagt en tudelad klack där man helt enkelt inte kommer överens. Samtidigt sen så ska man komma ihåg att det här, när jag säger den yngre generationen, det är ett fåtal klackmedlemmar som har fått en ganska stor roll i det hela, och medlemmar i klacken känner sig mer eller mindre stundtals tvingade till att sjunga sånger, vilket jag kan tycka är väldigt konstigt rent generellt sett.
Vad är det för sånger det handlar om då, som de känner sig tvingade att sjunga?
Nej, men om man har varit inne och läst sociala medier, så är det ibland att det finns hattramser som ska komma upp och så vidare och så vidare. Och allting tog väl egentligen fart när NBS nu har skrivit en egen melodi som mumlas fram ute uppe i klacken. Och det var under den senaste matchen så var det, eller nu ska vi se, matchen mot Skellefteå.
Var det matchen mot Luleå, va?
Det var precis matchen mot Luleå där i tredje perioden, så sjöng klacken den här låten under en längre period. Och som jag sa, den mumlades fram, det skapade inte speciellt mycket tryck. En del klackmedlemmar ville inte alls ha den, utan de ville hellre sjunga andra melodier som lyfter laget istället för det här.
Ja. Jag måste bara säga att någonting som jag har tänkt på, jag har ändå varit på hockey kontinuerligt sen 87 kanske. Och jag måste ju säga spontant att det har blivit lite, ja, det känns nästan dumt att säga eftersom att det, jag står ju inte där själv, men på något vis så känner jag att det har blivit sämre ju längre åren lider. Jag ser att jag är lite nostalgisk. Jag saknar de här gamla ramsorna som "vart vi än kommer", om folk känner igen den. En ensam herre står och skriker sig hes och sen tar klacken i där och så får vi alltid frågan och så vrålas det. Plus den här "hej och hej och hej och HV tillsammans vinner vi". Ja, jag kommer inte ihåg allt, men den enda ramsan, jag ska veta här, som jag känner har nått upp till den kultstatusen som man kände kring dem, bland annat de två då, det är ju Bumbibjörnarna. Och det är ju inte ens någonting man kommer på själv, om man nu ska vara lite sån. Men den var ju så träffsäker på Tedenby och Sandberg och Andersson där för några år sedan. Men så jag vet inte, håller du med mig när jag säger att det har blivit lite sämre eller?
Jo, men det tycker jag. Framförallt så saknar man känslan lite. Just det här som sagt, att det var inte speciellt länge sedan som klacken gungade mer eller mindre. Och sen är det ju såklart att stämningen höjs och allting fram emot slutspelet. Men så var det ju inte förr, utan då var det bara varannan match som klacken verkligen tog i. Nu är det som sagt, man står där, eller jag sitter också på sittplats måste jag tillägga, men det är stora delar som tillfällen som klacken är tyst. Så just den här känslan tycker jag saknas under stora delar av matcherna, tyvärr.
Ja, nej, men jag håller med dig, och man får inte riktigt samma feeling längre. Det är svårt att beskriva, men jag tänker bara första matchen jag gick på förresten. HV Luleå 5-3. Det måste ha varit 1987 tror jag. Det var ju ett jävla drag. Och man var ju helt lyrisk. Alltså det, jag höll på att säga att man var kung dagen efter i skolan. Det var man kanske inte, men jag tror att jag var en av de första i alla fall i klassen som hade gått på en hockeymatch då. Och kunde beskriva hur det var liksom. Och jag har hört andra som berättat det med att de blev ju hockeyintresserade tack vare, eller på grund av Klapp och Klang som härjade på den tiden då. Man hör inte riktigt det nu för tiden. Nu vet jag rätt man att fråga heller kanske, men nej, så någonting. Men återigen till det här, vad tycker du då? Ska de sätta sig ner och prata de här olika falangerna?
Ja, jag tror att man behöver göra det, som sagt, för att komma överens. Just det är som sagt, det är ett generationsskifte, och det kanske inte bara gäller just HV-klacken, utan det finns samma problem kan ju finnas i andra SHL-klubbar. Men jag tror att man behöver komma överens om hur grundidén i klacken ska vara. Det känns som sagt att det just nu är det två stycken olika läger. Det är den äldre generationen som kanske lever kvar lite på den gamla tiden så att säga, och sen har vi de yngre nu i MB som vill pröva nytt, och det tycker jag att man ska göra. Men det är just som sagt, det finns tillfällen då det inte funkar helt enkelt, och den här melodin som sagt, som när HV jagar reducering och allting sånt där, och stämningen istället sjunker, det kan ju vara en sån grej som man helt enkelt måste sätta sig ner och prata om. Och då kanske det helt enkelt är bättre att köra någon gammal melodi som faktiskt fungerar få igång stämningen. Och det känns som att det är som sagt två läger där man inte riktigt kommer överens, om man ens har försökt. Men så jag tror att ett möte är nödvändigt.
Det kan vi i alla fall vara överens om objektivt sett här nu från oss, våra båda håll här, att när Northbank Supporters är som bäst, då är han nog en av Sveriges bästa klackare i alla fall.
Absolut, det finns ingenting som slår NBS när när du verkligen är i farten. Som sagt, det var som jag sa tidigare, jag menar, NBS lyckas verkligen få benen att gunga. Jag minns slutspelet, det är en magisk stämning, så det finns ingenting som slår det överhuvudtaget.
Har du något mer att säga om klacken då?
Nej, men om man jämför det som från förr, så var det som sagt, då gick man upp och ställde sig i klacken, och det var som sagt när jag var yngre så stod man ju där själv. Nu är det ju som så att många klackmedlemmar kommer en lång tid innan och ställer sig i klacken, och råkar man själv ställa sig på fel plats så kan man bli avvisad. För som sagt, det finns till och med självutnämnda platser där uppe nu, och vilket känns väldigt märkligt. Alla är väl där för samma sak, att heja fram sitt lag, och då ska det ju liksom inte spela någon roll var man står eller vem som står var. Och det är ju likadant det när det gäller sången. Där är det ju fritt val, kan jag tycka. Vill man inte sjunga så behöver man inte sjunga en viss melodi, eller om överhuvudtaget, så att säga. Men jag tror att man glömmer lite det där, att alla är ju faktiskt där för att gemensamt heja fram HV. Och sen som sagt så tycker inte jag att man ska bli bedömd för hur bra man sjunger, eller vad man sjunger, eller var man står. Och det känns som att det läktarkulturen, den dödas lite på grund av detta, kan jag tycka. Förr så som sagt så ställde man sig långt ner i klacken, och avslutade, när matchen var slut så stod man högst upp, liksom man får runt där som en vante. Nu, nej, det känns stundtals stelt, skulle jag vilja säga.
Ska vi lägga Northbanks och tandlingarna för
ja,
nu? Och så fortsätter vi med Håsidalen som härjar i Hockeyettan och just nu spelar vårserien, och ja, de har inte ens börjat spela än nu när vi spelar in detta, men de ska möta Halmstad hemma, och när den här podden släpps så vet ni med allra största sannolikhet hur det gick i matchen. Men jag vet inte hur du känner, Piotr, men jag börjar känna mig riktigt orolig för Dalen faktiskt. Man trodde på förhand att de skulle ha chans på Allettan. Det bommade de, och de inledde väldigt bra, men det har varit lite skralt på senare tid, och nu i den här vårserien där det egentligen bara är Nybro och Kalmar som ska kunna vara hot enligt mig, så har de ändå torskat emot fler lag och tappat poäng, och ja, det känns inte riktigt som att det kuggar i, och jag börjar faktiskt bli riktigt riktigt orolig för att de kan tvingas till ett negativt kval. Vad säger du?
Jo, nu har de ju som sagt 4 torsk i raden här nu, om jag inte har helt fel. Och sen är det ju som så att Dalen har ju haft problem nu mot de sämre placerade lagen. Så nu spelar de som sagt om en timme här mot Halmstad som är tabelljumbo. Och en svår match ska man säga, som sagt, Halmstad har precis allting att spela för, och Dalen har ju i sin tur måste hitta tillbaka formen. Det är som sagt bara 3 poäng ner till sjätte placeringen och trilla ner under strecket. Så ja, även jag känner mig orolig. Jag tror och hoppas att de slipper negativt kval, men någonting måste hända, och som sagt, man har helt enkelt inte råd att förlora mer poäng.
Nej, men det är lite känsla jag får också, för att snart så kommer ju den här paniken och stressen börja infinnas också. Jag menar, det här laget ska inte ens tvingas till negativt kval, och vad händer ifall de åker ner under strecket och när de får det svart på vitt liksom att tabellen håller på att springa ifrån dem. Det handlar, alltså Nybro tror jag som ligger i toppen här nu, de är omöjliga att ta och ta den här direktplatsen då till vidare playoff upp mot allsvenskan, utan nu handlar det nog mer om att lägga botten bakom sig. Och ja, jag vet inte, det de har fallit på, det är ju att de inte har varit konsekventa i sitt spel, tycker jag. Alltså de hade en spelidé som de gick in i säsongen med, där det liksom var hårt jobb och disciplinerat försvarsspel och alltihopa det här, som de senare frångick, oklart varför. Kanske att de blev lite bekväma, jag vet faktiskt inte. Och det känns som att de har hamnat i en väldigt ond cirkel. Hur har man fått bryta det egentligen?
Nej, men det är ju att gå. Alltså någonstans måste man börja med försvarsspelet. Det har ju varit på tok för dåligt, och samtidigt sen så gör man ju, har det varit alldeles för mycket individuella misstag nu mot slutet. Jag kan få känslan ibland att spelartruppen känns ganska mätt. De känns trötta, kanske lite nöjda på något sätt. Och sen är det som sagt, efter att man inte gick upp till allettan, så fick jag känslan av att luften gick ur en lite. Och jag kan tycka att det är lite konstigt att lägga det mitt i en serie, och sen så ska man ladda om till vårserien så att säga, efter man har som sagt missat allettan. Men att de måste hitta tillbaka till spelet, det är ju självklart. Men sen är som sagt frågan hur.
Ja, precis. Ja, det. Ja, jag vet inte heller faktiskt, men det handlar väl om att de måste tillbaka till de här berömda grunderna, som sagt. Och för jag får lite känsla, jag har hört det när man har pratat med spelare liksom som har varit inblandade i negativa kval, att det spelar ingen roll. För kollar man på pappret så ska ju Dalen, de ska ju sopa banan med varenda lag som kommer från division 2. Men i ett negativt kval, du har ingenting att vinna där. Det finns ingen glädje i det hela, utan det är bara ångest. Det är bara panik. Så att då bör man vara riktigt orolig. Men nu, vi ska säga det, att det är många omgångar kvar och reda upp detta, och dalen är inte ens där än. Men det kan vara värt att höja en liten varningsflagg för att de måste nog börja titta mot botten här nu, faktiskt. För att, ja. Ingen vill väl egentligen, som gillar Jönköpings hockey, vill ju att Dalen ska åka ur. Sen har vi det här, det verkar lite som en ny fluga nu. Nu säger inte jag att det är fel, men vi har sett väldigt många anmälningar, vi har sett väldigt många överklagningar till Riksidrottsnämnden den här säsongen. Först hade vi Leon Bristedt, Rögle, som fälldes för filmning. Han överklagade och fick rätt i Riksidrottsnämnden, som körde över, ja, Hockeyförbundets disciplinnämnds beslut där. Sen har vi Emil Sylvegård som överklagade sin avstängning för en huvudtackling, tror jag. Där vet jag faktiskt inte riktigt hur det gick, men jag tror inte att Riksidrottsnämnden plockar upp den i alla fall. Och sen så har vi Fanny Rask som fick 7 matchers avstängning för en huvudtackling. Men den är överklagad och den beslutades i Riksidrottsnämnden för att plocka upp, och det innebar att Fanny Rask fick spela nästa match. Och ja, vad säger vi om det?
Men ytterst märkligt, och framförallt måste det kännas väldigt konstigt. Som sagt, man får en avstängning, en längre avstängning på 7 matcher, och sen så överklagar man och hon får som sagt spela nästa match. Jag får känslan av att kan man sätta detta i system, liksom att så fort man blir avstängd så skickar man in en överklagan och hoppas på att de lyfter det hela. För det är väl först när de har lyft det som man får spela, vad jag har förstått.
Ja, så har jag förstått också.
Så frågan är som sagt, är det början på ett system som klubbarna väljer, att blir det en längre avstängning så skickar vi in en överklagan och helt enkelt hoppas på att de lyfter den. Nej, det är lite varningens finger, kan jag tycka.
Ja, för att jag menar, vad ska man säga? Om vi nu, eller i alla fall jag här, och har förstått det här rätt, så kan ju även Riksidrottsnämnden välja att korta ner ett straff, vilket innebär att blir exempelvis dömd till 3 matchers avstängning och de anser att ja, men det här kanske bara ska vara 2, så innebär det att att de plockar upp det. Och så det känns ju, med det vi vet om hur det här funkar, så känns det som att det absolut är värt att att överklaga en sån här sak, för att det är du mitt inne i ett brinnande slutspel, du har en game 7 framför dig och din bästa spelare har stått för en dum tackling i match 6. Ja, men nu överklagar då. Du vet att det kommer bli avstängning, men det kan ju hända att den blir lite kortare. Att Riksidrottsnämnden dömer den lite kortare. Så ja, men vi chansar helt enkelt då. Så det är väl lite så man får känslan av att det här kan sätta system faktiskt. Sen ska vi säga att Fanny Rask spelade även under lördagen då mot Luleå, där HV faktiskt vann. Väldigt överraskande, som HV har haft en lite negativ trend här nu efter jul och nyår, så lyckades de ändå vinna mot Luleå här. Och vilket alltså innebär då att Fanny Rask har spelat 2 matcher. Medans Riksidrottsnämnden håller på och grottar lite i det här ärendet. Och ja, jag vet inte, det är ingenting mot Fanny Rask där, det ska vi säga direkt, utan det är väl mer själva, och andra sidan så vet jag inte riktigt vad man ska göra. Jag menar, en överklagan är ju ändå en överklagan, och när den är uppe på bordet så är du ju inte dömd, och då ska du ju inte heller behöva straffas. För att vad skulle hända liksom ifall någon döms till, vi tar ett hypotetiskt exempel här då, att någon döms i 2 matcher, tvingas sitta de 2 matcherna och sen kommer Riksidrottsnämnden och frikänner helt fullt ut. Det blir också fel på något sätt. Så det är nu svär jag, men det är en jäkligt svår fråga på vad som är rätt eller fel, känner jag.
Absolut. Som sagt, ja, men jag tror det är de får nog se över detta överhuvudtaget. För det är som sagt, det har blivit en hel del överklaganden. Och just det är intressant ändå att det här fallet innebar 7 matchers avstängning, vilket gör att det blir väldigt synligt. Nej, som sagt, jag vet inte, men det, på något sätt så tror jag att de behöver se över den här regeln.
Sen den här trenden också, om man nu kan prata 3 fall som en trend, men det sätter ju också lite extra press på disciplinnämnden att de måste vara konsekventa här nu. När det blir ännu mer synbart i och med att det överklagas. Så jag menar, ja, de fick lite kritik när de fällde Leon Bristedt för filmning där exempelvis, och skulle nu, jag tror inte att Fanny Rask, jag har faktiskt inte sett den tacklingen ska sägas, men vad jag har hört så är det väl mer att Fanny Rask kanske befinner sig i en död vinkel och kanske inte kan göra så mycket. Och då känns det, är det så som jag har hört att det är, då ska hon ju frikännas. Och det kommer ju sätta en kraftig lupp under disciplinnämnden där, att hur kan de döma 7 matcher när Riksidrottsnämnden då dömer 0, ifall det nu blir så. Det vet vi inte än. Men ja, jag vet inte, det finns många olika parametrar där, så det går ju att diskutera in absurdum där. Men det, ja, jag väntar i alla fall med spänning på Riksidrottsnämndens utslag på Fanny Rask där, för det ska bli väldigt spännande att se och vad det här kommer leda till i fortsättningen. Ja, men Piotr, det återstår inte så mycket mer än att avsluta det här premiäravsnittet av Radio Vätterhockey. Vi är bägge två lite småförkylda och ja, jag tycker ändå att vi fick en bra start på detta och hoppas att det kommer bli en återkommande, att det kommer ta sig emot bra av lyssnarna här vid. Och vill ni oss något, vill ni ställa frågor eller ja, vad som helst, så hittar ni mig på @hockeystaden på Twitter, och Piotr hittar ni var då någonstans?
Ja, mig hittar ni @jkpghockey på Twitter.
Då säger vi tack och hej då för nu, för den här gången. Ha det gott.
Hej då.
Ciao.